porträttet.
Synen försvann över en natt när hon var 23 år. Än idag glömmer hon ibland att hon inte kan se, och på jobbet på sjukhuset lekterapi tror barnen då och då att hon bluffar om att hon är blind. Hör henne själv berätta om sina styrkor, sorger och hur dans blev en del av rehabiliteringen.
Birgitta Gren, jag är gift Gren. Jag är 62 år. Jag bor i Sundsvall på Ludvigsbergsvägen. Jag är född på Bollnäs BB i Hälsingland. Uppvuxen i Alfta, en liten by utanför. Och Hälsingland betyder jättemycket för mig.
Birgittas pappa var med och byggde de stora kraftverksledningarna från Norrland till södra Sverige på 40-talet. Birgittas mamma är uppvuxen på en bondgård i Alfta och var ute och räfsade på åken när kraftverksbygget drog genom byn.
Och pappa spanade in henne. Och henne ska gå och snacka med. Och det gjorde han. Och det är det som är lite roligt. Pappa jobbade med ström. Och mamma var på ängen. Och vi heter ju Ängström.
Pappan och mamman tog över gården. Och Birgitta växte upp med en storebror, hästar, höns, grisar och kor. Än idag säger hon att hon åker hem när hon åker till Hälsingland. För hon och maken har renoverat bagarstugan på gården och bor 20 meter ifrån huset där hon växte upp. I det huset bor storebror med familj. Men han är inte bonde längre.
Jag är så tacksam att jag fått växa upp på en bondgård. Allra första barndomsminne. Pappa lärde mig att cykla. 5 år. Jag hade brorsans lilla blåa cykel. Så ska han lära mig att cykla liksom mellan där på gården. Så han sprang ju och höll i bak. Och sen så vet jag att han någon gång där släppte taget. Och jag cyklade upp på bron och ramlade. Jag kommer så väl ihåg min sjukhusvistelse när jag fick diabetes. Jag var 6 år då. Och 10 mil hemifrån las jag in i Hudiksvalls barnsjukhus. Det jag kommer ihåg liksom, det var ju lite den här resan, för då fick ju inte föräldrarna vara kvar. Man fick ju vara där själv. Och jag vet att sjuksköterskorna där, de förstod lite grann det här med att jag behövde bearbeta. Så jag fick använda liksom sprutor, avlagda sprutor utan spetsar. Ja. Och jag lekte i sjukhus där med de andra barnen. Och då gick jag runt och var sjuksköterska och gav dem injektioner. Och men det är lite grann så där vi arbetar idag på lekterapin. Att barn ska ha chans att bearbeta det för att kunna förstå vad jag har råkat ut för. Så, och barn har ju inte, verbalt kan inte prata om det, utan man leker av sig saker till för att förstå vad som händer med en själv. För då hade jag kommit på att jag skulle så gärna vilja läsa till barnsjuksköterska. Visade sig att jag hade kärlförändringar på nät innan. För det är någonting som diabetiker kan ha otur att drabbas utav. Men jag såg fullt klart på högra och jag hade ju körkort. Jag körde bil och allting. Mm. Och jag skulle ju då få ett vikariat sen jag var klar som barnsköterska på barnmottagningen i Sundsvall. Och där var det mycket provtagningar på patienterna. Och bland annat kapillärprov, att ta stick i fingret. Och vet, att träna och se med ett öga och avståndsbedömning var inte enkelt. Så jag fick låna hem material. Så Per-Erik, som jag är gift med idag, han var ju min pojkvän på den tiden. Han har ju förut hela den här resan. Tog hem och träna på honom. Så han blev ju otroligt sönderstucken i fingertopparna innan jag fick in tekniken. Men sen skulle man ju sticka små barn, men det gick ju bra. Den här kvällen kommer jag så väldigt väl ihåg, för att då mitt högra öga, som var helt okej, trodde jag, började få lite dimseende när jag jobbade kväll. Jag kunde inte se vätskelistan på patienterna och svårt att tyda siffror och sånt där. Så att jag har för mig att jag bröt ihop där. De fick ta hand om mig och ringa efter Per-Erik, så han kom in och hämtade mig. Men när jag kom hem då på kvällen där, då klarnade upp, så jag kunde läsa texten liksom på tvn och hela den här biten. Så tänkte jag, ja, men är det någonting som sitter i huvudet här nu? Jag var ju ung och någonstans fanns det väl inom mig att jag kommer säkert att bli blind genom mina komplikationer. Jag hade ju mycket kärlförändringar även på det friska ögat. På morgon när jag vaknade, jag skulle jobba morgon, hade morgonskiftet då. Då hade jag knappt ledsyn. Så det gick jättefort. Jag kunde se om man tände lampa och konturerna från ljuset från fönstren. Och kunde se Per Eriks kontur. Men jag såg inga detaljer, jag såg inte ansiktet. Och du vet att då blev det totalt kaos i mig. Det blev som en chock, jag förtvivlan och desperation. Ja, jag vet inte, det där är liksom en väldigt lång historia liksom innan jag kom igen som människa. Jag rehabiliteras ju fortfarande efter snart 37 år. Mm. Men då blev det att vi tog kontakt med min ögonläkare och sköterska på Sundsvalls sjukhus. Vi åkte in samma dag. Och det har jag sagt till dem, att vilket väl omhändertagande, för jag jobbar ju nu inom sjukvården fortfarande då, att jag kommer ihåg att de lämnade oss inte ensamma, antingen var doktorn inne med oss eller också var sköterskan inne. Vi behövde inte vara själva där, för det var ju också en förtvivlan från Per-Erik också.
Ja.
Det var för oss båda. Och jag vet att tankarna snurrar, hur ska jag kunna äta själv? Hur ska jag kunna klä mig? Hur ska jag kunna ringa på en telefon och veta hur mycket klock? Ja, men sådana praktiska saker, det var det som snurrade mitt huvud. Plus, jag kommer inte kunna bli sjuksköterska. Och jag blev blind sista november 77. Så drömmarna blev liksom spolierade, va? Totalt kaos, förtvivlan, aggression. Liksom. Det var så mycket som hände inom mig. Och jag vägrade prata i telefon med anhöriga. Jag låg i princip bara under täcket och grät. Men jag har en styrka inom mig liksom. Och sen har jag ett starkt nätverk som har hjälpt mig att komma igen. Bitte, som är en av mina barndomskamrater, hon ringde. Biggan, du ska föra mig ut och dansa. Mm. Va? Du är galen. Jag älskar att dansa.
Okay.
Ja, älskar att dansa. Jag gör det fortfarande. Nej, aldrig. Det kommer aldrig funka. För jag såg ingenting då. Men du, sa hon. Jag tycker du ska sluta sitta tycka synd om dig själv hemma. Jag tycker det var grymt. Gud, hur kan hon säga något dyligt? För det är ju synd om mig nu. Ja, men du vet att du har ju aldrig dansat med ögonen. Du har alltid dansat med kropp och fötter. Så mina kompisar drog ut mig på dansbanorna i Hälsingland. Och där började min första rehabilitering, att våga ut och träffa människor. De bjöd upp, de spanade in någon trevlig kille som var duktig att dansa. Och så gick de och bjöd upp. Men det är inte jag som skulle dansa med det, utan det är min kompis. För hon är blind. Det var ju en bra information, har jag kommit på sen efteråt. Även en blind kan vara ute och dansa. Men sedan blev det den här rätta rehabiliteringen. För hur den var, så var jag trasig som människa inombords. Och det har ju Per berättat sen. Han tyckte det var fruktansvärt att lämna mig där. Han satt och grät i 42 mil hem. Den där rehabiliteringen har nu stärkt mig väldigt, väldigt mycket. Det var en bra rehabilitering. Jag var där 1 år och 3 månader. Och sen var vi fler ifrån det här boendet som var ute och dansade på Stadshotellet i Skellefteå på helgerna. Jag tyckte det var så roligt. Ja. Och man tränar ju balansen. Och just det, att våga.
Det tog tid innan Birgitta accepterade den vita käppen. Gunvor från Tornedalen blev hennes käpplärare på rehabiliteringen i Skellefteå. Men det var inte enkelt att lära sig att gå ensam på stan med käpp. Och ibland gick det riktigt galet. Den här historien brukar Birgitta berätta för blivande sjuksköterskeelever när hon föreläser på Mittuniversitetet. Hon tror att hon precis har gått över en stålkonstruktion vid ett vägarbete.
Jag gick upp för den där kullen, men så blev det tvärstopp och jag kände mig instängd, totalt instängd. Då hade jag ju lyckats gått upp på en sån nedlastad bakdel av en lastbil, en sån där brygga liksom. Så jag kom in i en varubil som var tom. Och jag kan se Gunvors ansikten och tittar in. Birgitta, vad gör du där inne? Du ska inte gå in i lastbilen eller varubilen. Du har gått med. Ja, men alltså jag blev ledsen där. Jag blev jätteledsen och liksom förbaskad och irriterad och tyckte att det var jobbigt. När man gör tokiga saker då. Och reder upp det. Det bygger upp självförtroende också. Ja. Så Jag lärde mig punktskriften där uppe. Jag lärde mig att laga mat och kunna sy in knappar i kläder och klädvård. Alltså man hade ju ett heldagsschema. All teknik på den tiden, som är ju fantastisk idag. Då fick man lära skriva skrivmaskin. Det fanns inga liksom datorer då på den tiden. Och det var kassetter som gällde. Men det var helheten, för man fick också kurator och psykologhjälp. Och sen har ju Per Ek varit otroligt bra på också att ställa krav på mig.
Han tycker inte synd om dig.
Nej, det gör han ju inte. Fast han är en fantastiskt fin man liksom, och har ju stöttat mig under hela den här tiden. Men bara det här stället så stryka skjortor och blusar liksom. Nej, ja men herregud, jag kan inte göra det hela mitt liv, sa Per Ek. Det kan du göra också lika väl som jag.
Väl tillbaka i Sundsvall efter rehabiliteringen var det dags att börja jobba.
Så Gunvor kom ner och käppade in mig på Sundsvalls sjukhus för att lära mig hitta där. Och då hade jag ju tryggheten här med käppningen. Och jag går ju fortfarande fel, men jag reder upp det. Men, och punktskriftsmärkte burka med färger och pärl.
Birgitta hade turen att få jobba med människor som trodde på henne och gav henne rätt förutsättningar för att klara jobbet. Hon får arbetsresor med taxi och nu har hon jobbat på lekterapin i 37 år. Under de åren har hon träffat massor av barn och det är inte alltid hennes handikapp märks.
Jag tror Birgitta luras. Jag tror hon ser lite grann i alla fall. Men ja, det är en bra betyg kan jag tycka.
Och Birgitta vet själv hur det är att ligga på sjukhus när man är liten och är 6 år.
Jag hade grundtryggheten, så jag var ju trygg ändå. Jag hade grundtrygg, jag visste att mamma och pappa svek inte mig. Och mormor fanns, och ja, brorsan fanns där någonstans. Så att, det skrämde mig inte. Jag tror mycket att ha barnen inte grundtrygghet, då blir det jättejobbigt om man råkar ut för saker och ting. Och jag tror nog att jag är en god lyssnare också, för att det är inget annat som distraherar mig, utan jag kan lyssna in. Det är inte alla gånger man behöver se.
Du ser med hjärtat.
Ja, det hoppas jag att jag gör. Ja, det tror jag nog att jag gör. Men alltså, barn, det är ju våra hjältar. Alltså, de är tapper. De är tapper. Och säger barn någonting att... att de har ont någonstans. Då har de verkligen ont. Man måste lyssna in. För barn är hela tiden sansenliga.
Birgitta träffade sin Per-Erik på dans när de var 18 och 19 år. Då kunde hon se honom. Han är hälsing såklart. Från Bollnäs. Vad är det bästa med honom?
Ja. Han är lugn och sansad. Jag har temperament. Så att vi är väldigt olika. Så. Lugn, så han kan dra ner mitt tempo lite grann.
Läkarna avrådde Birgitta från att skaffa barn eftersom hon var diabetiker. Så då bestämde hon och Per-Erik att de skulle försöka adoptera.
Men det, man godkändes ju inte. Jag var ju diabetiker. Och då ska man ha en garanti att man kunde leva 20 år med den här sjukdomen. Det var de kraven. Så vi blev ju inte godkända på grund av min sjukdom. Och så ser man ju inte idag heller. Alltså det har ju ändrats otroligt mycket. Jag har levt mycket över den där tiden. Tyvärr. Så att det har ju också varit en jättestor sorg. Framförallt för mig har det varit det. Så att jag menar, på något vis är det naturligt att få egna barn. Och så tittar man aldrig på mannen liksom i familjen, utan det är kvinnan som ska vara den perfekta. Liksom. Man ska vara frisk och man ska vara det. Men det finns ju en pappa i familjen också, i så fall.
Så om Per-Erik hade varit blind så kanske ni hade fått adoptera?
Ja, säkert.
Att förlora synen är en sorg, men den sorgen sköt Birgitta upp.
Men det var det som var så märkligt med mig. Vad som hände liksom, det var ju att 20 år efter så bara sena ihop på jobbet. Då tror jag reaktionen kom. De kallar det för utbrändhet, men det handlar nog inte riktigt om det tror jag, utan det handlar nog om mig. Att jag skulle vara den här duktiga Birgitta. Jag skulle klara lika mycket som alla scen omkring mig. Och ännu mer. Höga krav på mig själv. Det var 1999. Jag var borta ett halvår. Drygt var jag borta då. Och fick hjälp, konjunktiv terapibehandling och taktil massage. Som jag fortfarande går på. Det var min hjälp och samtal. Så att då reste jag mig igen. Och sen har man mina svackor naturligtvis. Men jag tillåter mig själv nu att inte vara så bra i saker och ting. Pratar man med andra personer då, som är i min ålder som har jobbat många år inom sjukvården och sånt där, så vi blir trötta. Men då har jag mitt handikapp att anpassa mig också. Mm.
Resor är viktiga för Birgitta. I våras var hon och Per-Erik i Costa Rica tillsammans med goda vänner.
Vi var ute i regnskogarna både dag och natt. Mm. Och tittade på djurliv och växter och sånt där. Och hade en väldigt duktig naturguide med oss. Mm. Det var jättebra. Fin resa. Och sen vågade jag prova på sån här forsränning. Det var häftigt. Mm. Och jag höll mig kvar i flotten. Ja, men jag tycker om att resa, så att nu här i november åker vi till Azorerna. Men jag vill bryta november månad här i Sverige. Så jag vet att jag missar mycket. Jag vet ju det. Mm. Men jag får ju ta in saker och ting på annat sätt. Mm. Njutning också.
När är du som allra lyckligast?
Jag älskar ju hösten. Mm. Och vara ute i skogen och känna den här höstdoften som jag tycker är så frisk. Och bara lugnet runt om. Och ha Per-Erik med mig. Att alla liksom, de som står mig nära mår gott. Då kan jag också få harmoni. Jag är jättetacksam för att jag fått växa upp bland djur och natur. Och jag har två kusiner som betyder jättemycket för mig. Som står mig väldigt nära. Min brors barn är jätteviktiga för mig. Och nu fick jag vara med på ett bröllop. En av flickorna gifte sig med på Höga Backa. Som mitt föräldrar heter. Mm. Jag hade ett trädgårdsbröllop i sommar. Och bara få se dem glada och lycklig, det betyder jättemycket. Mm. Och Per-Erik är liksom min viktiga person i mitt liv. Och att han mår gott, det är jätteviktigt för mig också. Mm. Han är ju mitt stöd. Att jag har det här starka nätverket, det betyder mycket, mycket, mycket för mig. Jag har en blind väninna, Margareta. Och hon och jag har haft väldigt mycket utbyte med varann. Och har. Jag är lite grann så här att jag vill nog ta bara idag. Det är det som jag tycker känns viktigt. Att ha tiden som är just nu. Det låter kanske... Många säger så här att man ska ta vara på nuet. Liksom, men... Per-Erik och jag överlevde en trafikolycka höstas för ett år sedan. Och efter det också är det att han och jag mår bra. Ja. De sa i räddningstjänsten sen när de drog ur vraket att vi hade haft änglavakt. Ja. Vi missade alla stenblock och träd som vi överlevde båda två. Ja. Och efter det har det ju förändrat mig väldigt.
Tror du på att det finns någon ängel som vakar över?
Ja, det tror jag. Ja. Jag har en chans till nu.
Vad ska du göra med den chansen?
Ja, det gäller att vara ödmjuk mot sig själv och omgivningen. Att inte bara ta för givet allting.
Finns det någonting som har varit bra med att bli blind?
Ja, jag är ärlig i det jag tycker om människor. Jag kan inte döma människor hur man beter sig och hur man ser ut och det ena och det andra, utan... Det jag känner och tar in, det är ärligt, det är sant. Utan jag tar in det med hjärtat och hur personer tänker och liksom känner.
Och jag som träffade Birgitta Gren är reporter på Spotlight och heter Monica Gustafsson.